Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Peppe.
Hej Karin. Vad har du läst i veckan?
Jo, men alltså, bland annat så har jag läst väldigt roliga recensioner som jag nu ska citera här. Pip Pips romandebut är ett brott mot läsaren. Det där nonsensartad sörja och nu ska vi se. En produkt av en postmodern litteraturbot, alltså en robot. Det verkar inte riktigt möjligt att en människa har skrivit det här. Den är obehaglig och lämnade mig svettig av skräck blandat med förvirring. Den är rasistisk och misogyn. Okej, vad pratar jag om? Vems bok?
Alltså det är så hemskt att jag faktiskt vet det här. Du talar om Sean Penns roman.
Ja. Exakt.
Med titeln Bob Honey Who Just Do Stuff.
Ja, och tydligen är det här grammatiska felet. Det är ingen som kan förklara varför Bob Honey inte does stuff, utan han do stuff. Men det kanske är å andra sidan helt rimligt, för ingen kan förklara den här boken överhuvudtaget. Och jag kan rekommendera er att ni går in och läser lite citat från den här boken, för det är stor humor och det är ju liksom inte riktigt meningen att man ska skratta, utan Sean Penn enligt recensenterna verkar liksom vilja i princip krossa oss med sitt fantastiska vokabulär och inte minst sin förmåga till allitteration. Så att några av de här meningarna är ju liksom det går nästan inte att förklara varför allting måste ha samma begynnelsebokstav, mer än att han måste på något sätt bara skryta om att nu kommer jag på en massa ord. Det är som någon slags onani i liksom svårords någon slags tävling. Någonting med någon, istället för att skriva att en kvinna var full och hade någon slags, jag vet inte, ramlade. She sharted agave shimmering spirits and shifted shit-faced overboard. Eller en granne som tittar på honom sits centurion on his porch watching Bob with surreptitious soupçon. Du vet, det måste vara lite franska låneord också. Alltså, man vill ju bara kräkas. Och sexskildringarna har nu faktiskt tydligen slagit de otroligt sågade sexskildringarna som Morrissey i hans sån här kändis, vad heter det? Det finns ju en genre, celebrity novel, ja. Alltså folk som bara säger nej, snälla ni är jätteduktiga på ert vanliga jobb, försök er inte på vad författare liksom skriver.
Gud vad, jag har så mycket att säga om det här. Mm. Alltså, men kan vi börja först med det här, varför är det så att alla som är kändisar vill bli författare? Men det är ju inte som att författare vill bli, gör karriär som sångare eller som artister eller som skådespelare. Jag tror att de, bara för att de bemästrar författarskapet, också bemästrar alla andra konstformer. Och nu säger jag inte att det är omöjligt att inte vara duktig på flera saker samtidigt. Men det är ju vanligare att folk som är kända skriver böcker än att folk som skriver böcker vill bli kända genom att stå på en teaterscen.
Det kan det vara så här att folk som lever på att skriva brottas hela tiden med en massa tvivel och har någon slags realistisk känsla av att man kanske inte alltid är bra på allting.
Eftersom
det är sån introvert. Man sitter där i sin ensamhet och ska krysta fram de här orden och medan är man redan känd från liksom som någon slags rockstjärna eller skådis eller så och blivit så här hyllad och jobbar hela tiden med folk som håller på att pudra ens näsa och skjutsar den överallt och gullar med en och hyllar en, så blir ens ego så uppblåst att liksom man får någon slags hybris och tror att det är klart att jag också kan ta mitt geni ner på, liksom, ge mig ett papper och en gåspenna så ska ni få se på fan, liksom. För att man är helt, helt världsfrånvänd på grund av det här egomassagen man har fått. Jag vet inte.
Ja, men så måste det vara, det är ju en klockren analys. Sen tycker jag också det är intressant att det fortfarande måste vara så prestigefyllt att skriva en bok. Att trots att det är världens tråkigaste och ensammaste jobb så vill alla göra det.
Ja, och just det. Ja, men det har du ju rätt i. Det är ju coolt liksom. En rockstjärna skriver en bok, det är ju coolt. Men en gammal författare som bara ställer sig på scenen och börjar spela rock är ju bara patetiskt. Liksom. Och det vet ju författaren. Medan en gammal rockstjärna som skriver en bok fattar inte att det kan eventuellt också vara patetiskt och ställa sig på den litterära scenen.
På tal om patetiskt måste jag erkänna en sak om Sean Penn. Alltså jag har ju haft en sån crush på honom. Jag tycker att han är så jävla sexy. Alltså jag sitter här och tittar på en bild på honom på The Guardian. Men han har ett par pilotglasögon och en liten mustasch. Sen tyvärr en sån här mini-goatee som är världens mest osexiga.
Peppe,
det är enda som får mig att hålla mig. Och jag vet att han är... Kan vi ta det så här? Det är så att alla sexfantasier är tillåtna. Bara för att man liksom har sexfantasier när man vill bli våldtagen. Säger inte att jag har det, så är det okej. Okay. Det betyder att man vill det i praktiken.
Då kanske du blir glad av den här lilla faktoiden att Bob Honey, du Staff eller vad den heter... Har inspirerat vissa twittrare till någonting de kallar vagina bingo. Därför att han använder, han refererar hela tiden till olika vaginor. Och de är alltid magical och glistening. Och de ägs då av nymphomaniac och whorish women. Och...
Okej, jag säger inte att jag är en nymphomaniac eller en whorish woman, men min vagina är ju magical,
ja,
om vi säger så.
Jag förstår det, men du kanske får kontakta Penn och fråga om du kan få göra
nej,
en
det
liten
jag
cameo
alltså, det
i hans nästa bok.
Jag vet, jag är kämsig, för jag vet ju att han är en kvinnohatande shit som så många andra män, misshandlar Madonna när de var gifta och liksom, att han är en a-hole. Men ändå, alltså... Det är någon slags, alltså jag hatar mig själv att säga det, men bad boy sexighet.
Ja, fast du måste läsa fler utdrag ur den här boken, för den där, det går inte att tycka att någon är sexy som skriver om att någon skriver någon jävla gubbe som tänder eld på en dildo ute i öknen och säljer typ toaletter samtidigt som man hackar döda pensionärer med någon liten hammare och...
Nej, men vad är det du säger?
Ja, alltså jag... Fast, eller så kanske du kanske ska bevara din fantasi om honom.
Nej, det kanske... Läsa. Det här blir mitt vaccin.
Jag har ju varit kär i Morrissey sedan jag var tonåring. Och när jag läste utdrag i Morrissey, den här fruktansvärda bok, jag var ju så glad när den kom. Jag bara, herregud, detta geni. Det måste vara genialiskt. Och så var det liksom den värsta... skiten någonsin.
Men vadå, han har väl också utgett sig, han har ju visat sig vara kvinnohatande rasist på Twitter. Han
ja,
också.
Jag han menar... är också det. Han och Penn, de är ju liksom lika goda kålsupare. Så att, tyvärr, och nu är jag ju så ledsen när jag lyssnar på gamla Morrissey-låtar och den här liksom kärleken inte riktigt vill infinna sig. För det var ändå ganska mysigt att ha den tonårs liksom trånande...
Har du...
Vi har ja, alla, jag vet också att podden, han är gay. Det har liksom aldrig haft någon betydelse för mig. Jag har ändå varit kär.
Karin, du är bara homofob, det är därför du slutar vara kär. Ja, nej, men hör du, men vi har ju talat jättemycket om det här med liksom om man ska döma ett verk på basen av om personen som har gjort det här verket är liksom en skitstövel. Alltså Woody Allen, nu har jag ju aldrig varit en fan av R. Kelly-musik, eller, men min fråga är nu om personen som gjort verket kanske är bara en jävligt dålig, alltså jävligt dålig på att skriva böcker då, som uppenbarligen Sean Penn och Morrissey, om den här personen liksom bara verkar vara dum i huvudet, kan man fortfarande uppskatta hennes verk, tidigare verk i en annan genre?
Nej, jag tycker inte det faktiskt. Eller så är det kanske förläggaren som man ska ha vissa synpunkter på. Å andra sidan, förläggaren försöker bara överleva och veta att den här skiten kommer sälja.
Så ja.
Det är ju, förläggarna går, de är ju rätt tydliga med det, att liksom, de säger inte så här: okej, är du en influencer kan du skriva vad skit som helst, det säljer ändå, fast de säger det egentligen mellan raderna.
Jag tror att jag fick skriva min första bok bara för att jag hade en blogg, alltså. Så var det sagt. Du som har så bra analyser det där, kan du förklara för mig varför man njuter så otroligt mycket av att skriva en välskriven sågning? Vad är det som är så otroligt tillfredsställande med det?
Jag tror i det här fallet, det måste vara att Sean Penn har skrivit en skitdålig bok, men han är så otroligt upphöjd kultur, en så otroligt upphöjd kulturpersonlighet, så jag tror att de här recensenterna njuter av att plocka ner honom. Det är ju samma sak med Morrissey eller någon annan som är så här lite mystisk och lite ouppnåelig, och det här manliga geniet eller kvinnliga för den delen liksom skriver. Hade det här varit liksom vem fasen som helst rando som hade gett ut den här boken på sitt egna förlag eller någonting, för den hade ju naturligtvis inte blivit utgiven om det inte hade varit en kändis då, men det är klart att inte de här New York Times, Huffington Post, Wall Street, alltså det är ju jättemånga stora tidningar som har recenserat den här boken. Och det handlar om den medias dramaturgi, att det är så härligt att få plocka ner dem som är hyllade.
Och jag är en så liten människa, jag tycker det är ganska kul att läsa sånt också.
Ja, och det är roligt att läsa också förstås. Vi är ju små människor allihopa. Och man väntar ju på att liksom... Frågan är så här, det vore intressant. Om Meryl Streep skulle skriva en roman som var ganska dålig, skulle man våga plocka ner henne? Vågar man det? Vågar man såga Meryl?
Gud, vad intressant! Nej, säger jag.
Jag hade fan aldrig vågat såga Meryl. Det är kanske ett fel.
Nej. Men tror du hon...
Jag tror inte det hade varit så här brutalt frossande i liksom... För hon är någon slags helig Madonna-figur på något sätt. För att, vad heter hon? Pamela Anderson skrev en bok som blev så här sågad på det här liksom härliga sättet. Eller härliga för den som skriver kanske. Men det hade man inte vågat göra, tror jag.
Men det är ju inte alls lika cool att hon är Pamela Anderson, för hon är ju, det är liksom, för du tänker att man förväntar sig, man är, men hon har blont hår och stora bröst, det är klart hon skriver dåligt. Det finns någon slags kvinnohat i att sparka på det hon skriver. Jag tycker fan, men Meryl Streep, fan svårt. Men jag tänker så här, om man, ja, varför anlitar man inte en superduktig spökskrivare då?
Men tror du att Sean Penn anser att han behöver en spökskrivare?
Varje gång du säger Sean Penn tror du ska säga Sean Banan. Sean Banan.
Det är det jag tänker numera. Jag tycker Sean Banans texter är bättre än de här som jag har läst nu.
Nej, men vet du vad? Där satt du faktiskt huvud på spiken. Det är ju, det är deras egna ord. Alltså Sean Penn vill ju att hans ord ska läsas. Han är ju verkligen... Det är ju, ingen ekonomisk betydelse för honom om den här boken blir en stor säljare eller inte. Han vill ju bara att så många som möjligt ska få ta del av hans genialitet. Som,
det är lite
och han
som Donald
anser
Trump.
Säkert bara missförstår. Ja, precis, exakt. Mm. Eller, vet du vad? Nu skrattar vi åt honom. Om 50 år kommer han att borsta av dammet från den här boken och läsa den och inse vilken geni Penny egentligen är.
Jag har också läst, två böcker till, men först vill jag höra vad du har läst.
Jag börjar på en bok och läst nästan slut en annan. Jag började läsa en bok av Katarina Wenstam, för jag tyckte väldigt mycket om hennes tidigare böcker. Inte läst alla, men jag blev helt golvad av hennes Flickan och skulden när hon skrev om våldtäkt. Och sen tycker jag att hon i sina romaner senare också har fört fram. Det var liksom, kanske lite Maria Sveland, skriver en historia med en väldigt, väldigt tydligt budskap. Maria Wenstam vill ju visa hur brett våldet mot kvinnor är och hur vi inte vill se det. Och hur också kvinnor som utsätts från våld ofta blir förbisedda av myndigheter och rättsväsendet. Men så började jag läsa hennes senaste bok som heter Gänget, som... Och så jag kom knappt två kapitel in innan jag måste lägga den ifrån mig, för att hon skrev alltså övertydligt. Det handlar om en labrador, liksom en hund var med i en av de här en scen. Och hunden var gammal, men liksom hon bara fastnade i olika beskrivningar på vilket sätt den här hunden var gammal. Hunden var liksom grånad och den var trött och den hade trötta ögon och dens nos hade blivit blekare med åren eftersom det är vanligt på gamla hundar. Och liksom ett jävla tjat. Jag bara, vi fattar, hundjäveln är gammal. Sen skulle hon beskriva en kanal, någon slags vattendrag. Och det var samma sak med det här vattendraget. Det var giftigt och smutsigt och djupt och svart och mörkt och liksom otillgängligt. Och det, bara,
och det var
och det
inte ens
fortsatte
på alliteration som Sean Penn hade gjort.
Ja, men då kände jag verkligen att nej, jag orkar inte läsa det här. Det är som befrielse också när man känner sig att nu orkar jag inte läsa vidare. Nu måste jag bara läsa något annat, för det här funkar inte för mig.
Men vet du vad det låter som? Sätt. Det låter som att...
En gnällpelle.
Ja, men det låter som en redaktör hade kunnat gå in och puffa lite liksom åt rätt håll där och säga att den här hunden är gammal. Vi kanske kan gå vidare. Stryker några av de här referenserna.
Men nu kommer de goda nyheterna. Sen började jag läsa Konturer av Rachel Cusk. Har du hört talas om henne?
Nej.
Jag känns över att inte ha gjort den igen. För jag läser här nu att hon är liksom jämfört med... Vad skönt. Hon är jämfört med Knausgård eftersom hon har skrivit... självutlämnande texter om bland annat sin skilsmässa.
Men vadå, det är väl fler än Knausgård? Det är typ halva författarkåren i världen. Alltså CUSK.
Fair enough. Ja, precis.
Ja, okej. Okay. Kanadensisk författare. Mm.
Ja, så här skriver jag DN. Efter att ha läst den nya boken av Rachel Cusk är det lite svårt att tänka sig vilka rabalder hon ställde till med när hon mellan 2001 och 2012 kom ut med tre självbiografiska romaner där hon utlämnades själv och sin familj, utlämnade sig själv och sin familj på ett sätt som en artikel i The Guardian fick människor att greppa efter kniven. Och nu är jag otroligt nyfiken på att läsa de här böckerna. Aha, för jag
så att liksom utlämnande hennes... på det där jätte utlämnande sättet helt enkelt.
Ja, så är det riktigt superdetaljerade sättet.
Ja, det är ju förstås väldigt Knausgård liknande. Ja,
ja, okay. Jag tänker alltid på Knausgårds andra när han sitter med sitt barn i den där förskolegruppen eller någon slags eftermiddags. Och sitter han och tänker på sex med en annan kvinna i gruppen och skriver det superdetaljerat.
Mm.
I alla fall. Men i alla fall, då hittar jag Cusk, och det är det underbara som finns när man hittar en författare man tycker om och skriver, alltså man läser en bok som är riktigt bra och så upptäcker man att det finns mer. Det finns liksom, jag kan bara dyka ner i det här författarskapet och liksom läsa i fatt. Magisk känsla.
Vad handlar boken om, förutom henne själv då, uppenbart, den här senaste?
Nej, det handlar liksom en 50-årig författarkvinna, så det finns ju någonting självbiografiskt i det, men det handlar ganska lite om, det är ganska lite så jag-fokus. Istället är det en författare som läser att i Aten mitt i sommaren, en författare som flyger från London, jag tror att Rachel Cusk nu också själv bor i London, flyger från London till Aten för att dra en skrivarkurs. Och så handlar det om människor som hon träffar medan hon är nere i Aten. Det börjar med att hon träffar börjar tala med sin setgranne på flyget, som börjar berätta om sina äktenskap. Och en ganska galen historia om hur mycket pengar han hade, jättestort hus och en jatt och allt, två barn. Och sen när han var under 40 så skilde han sig från sin hustru för att han träffade en annan kvinna. Och så kommer det fram att hon träffade honom senare också i Aten, och så kommer det fram att den här historien är ganska opålitlig. Det var inte riktigt som han berättade, utan han berättade så här, som man ofta berättar en historia ur sitt eget perspektiv, och kanske lämnar bort de mindre smickrande detaljerna om en själv i ett drama. Och det är på något sätt så otroligt välskrivet och intressant och vackert. Och man liksom är nyfiken på alla de här personerna, och man är nyfiken på huvudpersonen. Man vill liksom bara... Man vill vara det där stekheta Aten mitt i sommaren. Det är alltid lite klibbigt. Vet du vad
det här får mig att tänka på också? Att det finns också något väldigt härligt att träffa någon person på ett flyg eller ett tåg eller en det låter som jag pratar om så här konferensknull liksom. Men att träffa någon och båda vet att vi kommer inte ses igen, och det behöver inte ens vara någon sexuell underton eller någon flört eller någonting, utan jag menar bara att det finns något, det här med att jag är den här personen i just det här utsnittet av mitt liv, så kan jag vara vem jag vill. Jag var alltid så tilltalad av det där när jag var tonåring, och när jag var ute med min bästa kompis, så hittade vi alltid, som många tonåringar gör liksom, vi hittade alltid på historier om oss själva, och det var liksom
det gjorde vi också.
Ja. Och det var så härligt att liksom leka med den identiteten och så vidare. Och det där hängde med mig ett tag. Det har hänt att jag har blivit kontaktad av liksom någon kille som jag har suttit och pratat med om på något tåg eller något, som har liksom letat upp mig. Men då har jag ju aldrig varit speciellt specifik med vem jag egentligen är. Liksom. Och du vet, det var någon som jag pratade om böcker eller det var någonting annat. Det var inte alls så här att det var någon flört liksom. Och jag hade ju till och med någon pojkvän då och sådär. Men att såhär, ja, det är någon som har sökt dig här, du vet. Jag har ju aldrig kontaktat, men då tänker jag så här, förmodligen så är det mycket lättare att vara så här charmig och rolig och trevlig och mystisk ungefär när det är lite hittepå, du vet. För då behöver man inte dra upp allt sitt gamla bagage eller sin... Jag är förmodligen en mycket trevligare person
på ett annat sätt
när det är liksom två timmar som gränsning.
Nej, sen... Karin, du är faktiskt jättebra som en... riktigt nära vän.
Ja, det var snällt sagt. Men jag tycker om den premissen. Jag tycker om den här historien i historien som Rachel Cusk drar här.
Ja.
Det känns ändå som någonting som man skulle kunna sympatisera med. Du vet, om jag skulle berätta om min skilsmässa skulle det förstås vara en ganska friserad version till någon som jag vet att han eller hon kommer aldrig kunna syna mig på det här.
Men så gör man ju. Ja. Man är ju alltid hjälten i sin egen berättelse.
Ja, visst.
Men så skriver den här Rachel Cusk är så duktig på att skriva smarta saker utan att man märker att nu vill bara den här författaren visa att hen är smart eller skriva in liksom, haha, kolla vad jag har kommit på.
Mm.
Men hon skriver till exempel nu har jag inte boken för mig, så jag kan inte läsa upp exakt det, men hon skriver om böcker, hur trött hon är på böcker som identitetsmarkör. Liksom, kolla, jag läser den här boken, alltså är jag smart.
Mm.
Förstår du? Så som unga och kanske lite äldre och killar också håller på med att de stoltserar med att läsa Hemingway. Liksom, som om,
ja, den här, vad heter den här fruktansvärda Charles...
On the Road.
Bukowski.
Eller Bukowski, ja men precis.
Vidrig,
ja, det är så originellt också.
Fylle, ja, och det skulle alla ha i bokhyllan. Förutom den här,
ja, men
On
precis.
The Road. Ja, Jack Kerouac, ja. Alla såna här beatförfattare som är astråkiga. För övrigt har Sean Penn jämfört med beatförfattare fast dålig. Svar någon som sa.
Men han passar ju verkligen in i den
kärnan. Ja, verkligen.
Men den här huvudpersonen som är författare, som då är liksom mer eller mindre Rachel Cusk, hon skriver också att när hon läser någonting bra har hon nu tröttnat på att berätta det för folk, utan hon vill liksom bara hålla det för sig själv. Vilket ju är motsatsen till den här podcasten. Men det är liksom... Det är... Många, alltså fan vad jag gillar den. Ja, mycket bra. Det var faktiskt det bästa jag har läst på länge.
Ja, men vad kul. Bra.
Konturer heter den. Det här kanske inte är sagt. Konturer heter den här boken. Mm. Och nu ska jag ge mig an på hennes självbiografiska böcker.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men du då, Karin?
Två helt olika böcker från dels det du har berättat om och sinsemellan. Den ena boken är så här, nu ber jag alla om ursäkt. Ni som inte gillar hästar, häng kvar. Det kommer inte handla om hästar utan bara om själva bokgenren.
Jag lutar mig lite närmare mikrofonen.
Ja, men jag älskar ju ridning och hästar och särskilt då en gren inom hästsporten som är dressyr och världens bästa dressyrryttare Charlotte Dujardin som är en brittisk ryttare har då skrivit äntligen sin självbiografi så då var jag ju tvungen såklart att ladda ner den. Och det här är då själva spaningen, jag kommer inte gå in på varför eller hur det är så spännande med just henne, men faktaböcker, alltså den här, så här stora idrottsstjärnor eller vad man nu har för idoler, det kan väl för all del vara någon skådespelare eller någonting som man håller på med som man vill bli bättre på, då vill jag ha fakta om själva företeelsen, själva sporten. Jag vill veta exakt hur Charlotte heter hon väl, Dujardin gör en halvhalt liksom, på just den här hästen Vallegra, ja. Som hon blev väldigt känd för då. En viss ritt, hon fick ju högst poäng i världen typ. Jag vill inte veta vad hon har för relation till sin mamma. Jag vill inte veta om hennes tonårs liksom. Och varför vill jag inte veta det? Därför att idrottare på den nivån som är liksom absolut bäst i världen på det de gör är jävligt tråkiga människor ofta. Varför är de det? Därför att de har ägnat varje minut sedan de var 3 år till den här sporten. Alltså det enda Charlotte Dujardin har gjort i livet är ju att hon har ridit i princip. Och det gör ju att hon är så fruktansvärt bra. Hon gör saker som är helt magiska och har sån kunskap. Men det blir så jäkla töntigt. Det känns som så här, nu har någon redaktör eller spökskrivare bett henne så här, men berätta lite om din relation till din mamma. Därför att det är ju alltid så här hästmammor och tävlingsryttare, det vet man ju hur det är och det är säkert lite spännande. Och det är ju så att hon försöker krysta fram någonting som var lite jobbigt ungefär. Så här, någon gång gick det lite dåligt för pappans business och då hade de inte råd med lika många ponnyhästar. Men det känns som att så här, man försöker dramatisera något som bara känns så här. Men kändes som hon hade en jäkligt trygg barndom med otroligt stödjande, kärleksfulla föräldrar som gjorde allt för att hon skulle få odla sin talang, hålla på med sin sport. De skjutsade henne till alla tävlingar, hon och hennes syskon. Och hon fick möjlighet att jobba för jätteduktiga personer och lära sig. Och så fick hon möjlighet att rida fantastiska hästar, för hon var väldigt duktig och jobbade väldigt, väldigt hårt. Väldigt hög arbetsmoral. Och det blir ju så då, såklart, att det går ofta väldigt bra. Men när hon så här ska beskriva någon gång när hon blev full. Hon gick ju aldrig ut, för att hon jobbade i ett stall dygnet runt och red liksom 14 hästar om dagen. Det blir bara så här, men varför läser jag ens det här? När du gick på någon pub och drack lite för... Snark. Hon verkar jättetråkig. Det enda jag vill göra är liksom att höra om det här nördigaste.
Mm. Ja, men jag fattar verkligen, men finns inte det? Kunde man liksom inte ha fått in det också i boken?
Nej, hittills har det inte kommit någonting. Och jag vill ju ha en handbok i dressyr av henne. Jag vill inte ha, men det är ju...
Nej, men jag fattar verkligen. Men det som du säger, elitidrottare har ju inte tid att ha så hemskt mycket drama utanför sitt liv.
Nej, det skulle jag, man skulle aldrig få ihop konståkare. Det här. Nej, ja precis, så du ser hur det gick. Nej, men jag tror faktiskt inte det. Det där är så konstigt. Och det där, var det då ett förlag som inte är ett hästförlag, utan var det också en sån här kändis... Eller förstår du, vad den som hjälpte
så måste
henne.
Det ju vara. Det säger, måste ju vara
är,
så.
Hon alltså. Är typ Zlatan i dressyrvärlden. Och därför är hon jättespännande. Bara det att Zlatan är ju faktiskt lite rolig också.
Ja, fair enough.
Så då var jag tvungen att byta till något helt annat. Med mycket, mycket dramatik. Som fick mig att känna lite känslor. Och då så började jag faktiskt lyssna på... John Ajvide Lindqvists senaste novellsamling som heter Våran hud, vårat blod, våra ben. Det är alltså titelberättelsen då, så det här är en novellsamling som sagt. Och visst är den här titeln helt genial, den är så läskig. Våran hud, vårat blod, våra ben. Den säger så mycket, den säger att det är ett barn eller en ung människa som pratar. Den säger att det är liksom ett kollektiv, kan man säga. Du vet, flera barn. Ja. Finns det något läskigare än så här små monsterbarn, eller vad man ska säga? Alltså det väcker så mycket läskiga tankar. Att det här talspråket och att det är, apropå Sean Penn, nej, men att det är det här repetitiva, den här ramsan, det låter som en så här läskig trollformel som någon mässar liksom. Vi ska äta dina, du vet det här, eller det är vår. Jag vet inte, jag tycker han är så fantastisk med sitt språk, John Ajvide Lindqvist. Och det är ju en väldigt imponerande, just skräcknoveller gör att man måste etablera hos läsaren att det är läskigt mycket snabbare. Förstår vad jag menar?
Att verkligen.
En roman så går det ju att liksom puttra på som Stephen King. Vissa såna här skräck av hans romaner är ju så här, det är ju så här vanliga, gulliga, amerikanska lilla samhället. Håller ju på i liksom 5 kapitel innan det här skräcken kommer in. Därför att...
Men där är det ju också det att man vet att den kommer att komma, så man är hela tiden på sin vakt. Man läser om det, och man läser om det här normala, puttriga och gulliga, men man vet att det lurar någonting mörkt i skuggorna som när som helst kommer att krypa fram och ta över. Och jag tycker att det är liksom bara vetskapen om att det kommer att bli jäkligt läskigt gör att det är läskigt redan från början, trots att ingenting egentligen har hänt.
Men ja, och samtidigt om jag läste någon intervju med John Ajvide Lindqvist när han sa att hans uppdrag som författare är ju innan skräcken kommer, så måste han ha krattat och sopat och donat och fixat så att läsaren är väl in i boken och tror på alla. Han tror på, eller hon tror på alla karaktärer som finns där. Och där är ju också, både King är ju en mästare, men även Mats Strandberg tänkte jag på med färjan.
Ja, verkligen.
Den här Våran hud, vårat blod, våra ben utspelar sig faktiskt på en sån finlandsfärja eller Sverigebåt, som ni säger.
Och du kunde det.
Ja, Och det är ju också en sån här prosaisk miljö, det är ju en perfekt miljö för en skräckroman. Eller det är samma sak som den här betongförorten, liksom Blackeberg eller sådär, som Lindqvist också har skrivit mycket om. Det här ur, på något sätt, tråkiga miljön, alltså ganska så här diskbänksrealism, eller vad man ska säga, sådär. Och man ska känna en leda, och sen så kommer det här ordet eller uttryck eller någonting som gör att det börjar skeva, det börjar kantra, den här verkligheten känns plötsligt overklig, och det kommer ett ord som är helt oväntat också, och jag tycker att han är så fantastisk på det, eller antingen ett ord eller ett uttryck, någon figur som säger något som, eller tänker något som så här, man bara, men varför då? Det är något som inte stämmer. Och det är när den där tanken, det är något som inte stämmer, kommer ganska plötsligt. Det är då man blir rädd. Du tänker om du skulle stå i ICA-kön eller någonting, eller stå i någon matkö, så skulle någon vända sig om mot dig, någon tant eller något, och så visar det sig att hon har helt svarta ögon, du vet, det är bara pupill. Alltså, det är sånt som är läskigt, när det blir det här oväntade. Vad äckligt, nu kommer det här kommer jag bara på liksom. Nu, jag kanske ska... Ja.
Kanske du ska skriva en sån.
Ja. Och i det här fallet, förlåt att jag känner att jag babblar på om det här, för jag blir så exalterad över den här skickligheten i hantverket.
Men jag vill höra.
I det här fallet, en av hans noveller som jag läste, som jag har pratat om tidigare, den riktiga skräcken kom nästan, det var nästan det sista ordet, som var ett ord som man inte hade tänkt sig, som var blod istället för bröd. Och i det här fallet så var det så här, en hand som beskrevs, så här, en barnhand, och så var det bara så här, ja, bleka fingrar, liten hand och simhuden. Och du vet, innan dess hade allt varit helt, typ helt normalt. Då man bara, wow! Så här. Och sen så var det en till novell som var så där. Det var en äldre kvinna som beskrevs, som någon plockade upp en lyftare. Så bara, hon var... Och så hoppade hon in i lastbilen, och så beskrev han det på något sätt. Så hon klev in på ett sätt som var ovanligt vigt. Jag kommer inte ihåg hur han uttryckte sig, men hon var ovanligt vig. Och då tänker man, det är ju det som är läskigt, att man tänker sig en gammal kvinna, och så helt plötsligt så bara studsar hon in i en lastbil som man har plockat upp på vägen.
Ett helt annat rörelsemönster.
Ja, det är det som men är creepy också det, liksom.
Ja, men det finns ju också en dubbel creepyhet, för vanligtvis om man är den som... det var ingenting. Jag tänkte att om man tänker så, gammal kvinna, nej, ska du verkligen lyfta? Det kan vara farligt för dig liksom. Ta bussen istället.
Ja, och det här är så genialiskt, därför att i den här novellen så är också lastbilschauffören skum. Och då är det också en sån här vändning att, ja, jag hade jobbat i 25 år på vägen, kört lastbil och... vad var det? Typ någonting som var så här... druckit människor, eller du vet, förstår du, det var någonting som var så här, shit, han är någon slags vampyr, eller det är någonting med den här lastbilschauffören, och då vet man att det, ska jag vara rädd för honom, eller ska jag vara rädd för den här tanten som studsar in här, fan, nu känns ingenting tryggt någonstans, och det är så jävla bra alltså. Ja, och han läser också upp den här ljudboken själv, och han har en otroligt härlig röst. Till.
Exakt det ska jag fråga dig om. Läser han upp den själv? För igår läste jag att någon skrev på Twitter att hen hade börjat läsa Hantering av de odöda och tyckte att det var ett jättejobbigt sätt John Ajvide Lindqvist läste upp det, för att han gick upp i varje mening, eller det var något slags manér han hade när han läste upp den, och hon sa att hon måste avsluta lyssna, för att hon tyckte att det inte alls funkar för henne.
Ja, men jag har vissa synpunkter på fraseringen, att ibland så läser han han betonar lite knasigt ibland, som kanske en skådis kanske inte hade gjort, eller någon annan sån här uppläsare. Men för mig funkar det. Det är liksom så minimala misstag, så att
du kan acceptera dem.
Absolut.
Men hör du, annan fråga. Tycker du det är läskigare att läsa eller att lyssna på skräckböcker?
Jag tycker att det är läskigare att läsa, och det är därför jag lyssnar. Därför att då kan jag lyssna i tunnelbanan vid dagsljus. Jag skulle aldrig kunna ligga och läsa den här boken för mig själv i sängen. Det är alldeles för läskigt. Du vet vad som har hänt i den här lilla ankdammen Sverige vad gäller Svenska Akademin och dess uteslutande, eller bråk kring olika eventuella uteslutande av kulturmannens hustru. Eller ska jag dra det här?
Men kan du dra det? För jag har verkligen försökt läsa på det, men jag fattar inte riktigt.
Ja, men det är några
sexuella trakasserier. Ja, men säg, ja.
Okej. Katarina Frostenson, som är en akademiledamot, är gift med en man som, låt oss kalla honom kulturmannen, och han har då drivit en institution som vi kan kalla för klubben, som är då ett kulturforum där olika författare har träffats och gjort uppläsningar, och det har spelats upp lite pjäser och lite uruppföranden och så vidare, och 18 kvinnor som har jobbat på den här klubben har varit intervjuade i DN. DN har gjort ett undersökande reportage, och då har de berättat om sexuella trakasserier och en hotfull stämning och härskartekniker. Och DN har fortsatt att grävt, och det har också kommit fram att den här Katarina Frostensons man, då kulturmannen, har inte bara gjort sig skyldig till att vara då ett as som chef enligt uppgift, utan har även systematiskt fuskat med arbetsgivaravgifter, skatter, bidrag, den ekonomiska redovisningen och dessutom överutnyttjat Svenska Akademins lägenhet i Paris, som man liksom har bosatt sig i princip och satt sitt namn på dörren. Och Svenska Akademin har alltså, det har varit ett flöde av pengar till den här klubben från Svenska Akademin, och det är det som är problemet, det är någon slags otillbörligt utnyttjande av en maktställning också då. Och dessutom, som lök på laxen, så har då, säger man så? Eller säger man grädde på moset?
Ja, jag tror det.
Säger man? Ja, i alla fall, så har den här kulturmannen gjort sig skyldig till att avslöja i förväg inte mindre än 7 stycken Nobelpristagare i litteratur. För det är ju top secret det där då.
Ja. Och han har gjort sig lite intressant genom att vara så att jag vet.
Ja, lite så. Och kanske eventuellt fanns det någon ekonomisk vinning i det, jag vet inte. Men detta har gjort att det blivit ett stort gräl. Och så har 3 ledamöter, Claes Östergren, Kjell Esmark och Peter Englund, hoppat av Svenska Akademin. Bara bye, bye, vi vill inte vara med. 7 stycken sitter kvar. För de röstade då mot uteslutande av Katarina Frostenson. Och nu sitter Sara Danius där, och då har, hör och häpna, kung Carl den 16 Gustav sträckt ut sin kungliga hand och sagt: jag vill prata med ordförande, eller ständiga sekreteraren. Så det är senaste. Jaha. Ja, han är någon slags beskyddare där. Alltså, vi vet ju inte riktigt vad kungen har sagt till Sara, eller om det har hjälpt eller inte hjälpt. Men han vill förmodligen, nu kommer det, vända blad.
Det som jag tycker är ganska typiskt är att det liksom är värre med ekonomiska, att någon har gjort ett ekonomiskt brott är mycket värre än att ha begått sexuella trakasserier.
Vad ser du det på? Det är väl ingen som har sagt att det är värre?
Nej, men jag tänker så här, att det är lättare att bevisa, att alla kan vara överens om att det är fel om man begår ekonomiskt, och det är ju inte okej, liksom, om man begår ekonomisk brottslighet, för det går att bevisa svart på vitt. Men kvinnors ord är fortfarande, kanske hon bara vill ha uppmärksamhet, så det är liksom, om det bara skulle handla om sexuella trakasserier, tror jag inte kanske att det skulle vara lika mycket drama.
Grejen är att han har varit föremål då för en utredning av en advokatbyrå, och de har kommit fram till att det går inte, det är inget av de här sexuella trakasseriemålen som kommer att leda till åtal, för att det är bristande bevisning och det är preskriberat. Och däremot så kan man väl titta på siffrorna då. Sen vet jag inte om det är... Sen kan man tycka att det är jävligt tråkigt att preskriptionstiden är så kort i såna här sextrakasserifall. Och att bevisbördan alltid är på något sätt offret. Och det håller jag med om.
Men jag är nyfiken på vad du tycker. Det känns som om du har en smartare åsikt här än jag.
Nej, men jag har inte riktigt det. Jag tycker att det är sjukt tråkigt att Peter Englund och de company har lämnat akademin. För det är den yngsta och den äldsta ledamoten. De är ju inte några vårkycklingar, någon av dem. Men sådana som Claes Östergren. Så att, de behövs. De behövs i akademin. Mm. Och något som jag framförallt tycker är jäkligt korkat, det är det här fåniga livstidskontrakt, liksom det här med att man ska sitta hela livet på den där stolen. Varför då? De borde ha ett förordnande, de borde ha 5 års uppdrag och sen så får man väljas om, så att det kommer in lite nytt blod, så att det inte behöver bli sån här. Därför att då blir det som Kerstin Ekman eller vem annan, det är ju flera stycken som har hoppat av genom tiden, och då så får man inte liksom sätta in någon ny på den här stolen. Så just nu så är det ju, vad är det, 13 av 18 eller om det är ännu färre, det är bara 7 som är kvar. Så det är ju jättetråkigt. Det är klart att det blir ett utarmande av kompetens i en kommitté när man inte får ersätta dem som inte vill vara med. Lotta Lotas vill inte heller vara med.
Och i status sant, också. Det måste ju vara ett sånt, alltså du är ett sånt enormt förtroende missvotum.
Mm.
Men vad ska man göra då? Vad är alternativet? Vad tycker du att de här ledamoterna borde ha gjort?
Ja, jag tycker kanske att Katarina Frostenson borde ha haft den goda smaken att kliva av, faktiskt. På riktigt. Därför att det är ju kopplingen till henne är ju avgörande i det här fallet.
Ja.
Och jag fattar inte, hur ska han annars ha fått reda på kulturmannen, alltså de här pristagarna, om inte hon hade sagt något. Och om det är så att det har varit känt för Sara Danius att hon har ju blivit citerad i tidningen, hon har sagt att det har förekommit trakasserier mot ledamöters fruar och döttrar. Liksom vad fan... Be då Katarina Frostenson att kliva av vänligt men bestämt, tycker jag.
Ja.
Även om hon inte är skyldig till något som hennes man har gjort, så är den här kopplingen helt enkelt olämplig för att hon är jävig. Ska vi avrunda med några läsarbrev som har kommit in?
Ja!
Hej, säger Marika. Lite beröm bara. Egentligen borde jag inte gilla er podd så mycket som jag gör, för det var evigheter, okej, en helt orimlig överdrift här, sen jag hade någon nytta av era boktips. För ungefär 1 år sedan fick jag cancer. Och även om operation, cellgiftsbehandling, strålning och medicinering har gått hur bra som helst, orkar jag faktiskt inte läsa något vettigt. Det senaste året har jag bara läst fantasy, deckare och möjligtvis någon historisk roman. Jag gissar att jag har fått lite för mycket verklighet, helt enkelt. Nu pratar ni ju sällan om deckare och fantasy, men det är ändå så himla skönt att lyssna på er. Det känns som att sitta med 2 smarta kompisar som pratar om intressanta saker utan att man behöver anstränga sig för att verka intelligent själv. Så småningom kommer jag säkert orka läsa alla de där böckerna jag blir nyfiken på, men just nu har jag tillräckligt kul när jag hör er prata om dem. Tack för en grymt bra podd, Marika.
Tack Marika, krya på dig.
Ja, och kan vi inte skicka en shoutout till Marika också, till er som lyssnar. Kan ni inte komma in med lite härliga fantasy- och deckartips? För att jag håller med om att vi är rätt dåliga på att tipsa om sådana genre. Och jag gillar ju framförallt fantasy jättemycket. Så låt oss
samarbeta. Jag bara sitter alldeles tyst här.
Du gillar ju dina dystopiska science fiction romaner. De kan du ju alltid tipsa om.
Har du sett förresten att Ready Player One, som jag talade om för kanske ett år sedan, har kommit ut som film?
Ja, jag såg det. Jag tänkte på dig. Den har ju blivit kult. Ja, filmen här.
Vet du hur stolt jag var när jag bara har läst boken?
Ja, precis. Jag var på konserten före alla andra. Ett litet medskick från Marika här. Hon skrev så här: eftersom jag läser fantasy och deckare när livet är lite tufft, är jag nyfiken på om ni också har någon tröstgenre eller författare som ni plockar upp när tillvaron är jobbig. Fan, vilken bra fråga.
Men hör du, jag brukar faktiskt en bok som jag läst flera gånger om, med Den långa flykten av Richard Adams. Det är kanske en sån här tröstbok för mig.
Den är ju så himla sorglig. Är inte den jättesorglig?
Nej, men jag tycker den ändå slutar med hopp liksom. Den är fin på något. Eller jag tycker om att det är en helt annan värld än den världen jag lever i. Det är liksom en kaninvärld. Jag fattar ju att det finns en viss symbolik kring totalitära stater och så vidare. Men det finns ändå... Ja, jag vet inte. Jag tycker väldigt mycket om den.
Inte också Hassel, det finaste kaninnamnet som någonsin har uppfunnits. Jag tittar gärna på serier för att det är liksom på något sätt ännu lättare när... Och bara titta på något så, jag vet inte. Så då tar jag min filt och så tar jag min choklad och så tar jag mina serier och då är det typ Game of Thrones eller något sånt där. Och med de orden tycker jag att vi säger hej då till er allihopa och till varandra och så hörs vi nästa vecka helt enkelt.
Om ni gillar den här podden får ni hemskt gärna tipsa en kompis om att den existerar och följa oss på Facebook och Instagram. Ha det bra och så hörs vi nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.